Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkomna till Vad är poängen?
Du har ju då valt att klicka på ett ämne då självmord. Vad är poängen med självmord? Mm. Så det är ju lite... Det är trassligt för alla människor, många människor har ju olika relation till självmord. Vissa har ingen erfarenhet och vissa har erfarenhet.
Men alla har ändå erfarenhet till att man faktiskt har ett val att avsluta sitt liv.
Och också man kanske står oförstående inför någon annans val att ta sitt eget liv. Om man aldrig själv har tänkt tanken. Eller så har man kanske tänkt tanken. Och då kommer vi få prata med Niklas Ekdahl idag som för 3 år sedan försökte ta sitt eget liv. Mm. Men överlevde.
Och i boken Hur jag dog så har han beskrivit vad som hände med honom. Varför det blev som det blev. Och hur han fick behandling efteråt. Och han skriver också en hel del om självmord i allmänhet. Hur man kan tänka kring det och vad man kan göra åt det. Niklas Ekdahl är då en framgångsrik journalist som under en fotbollsmatch skallade ihop med en annan kille och fick en rejäl hjärnskakning.
Och sen resulterade att han låg hemma med hörselkåpor och ögonbindel.
Som ledde till väldigt allvarliga komplikationer och stor förvirring kring bland läkare och så vad det egentligen var som gjorde att han utvecklade en väldigt svår depression till sist över tid då. Så det var så det började för honom. Innan dess var han en full gång så att säga.
Precis, och vi ska ju träffa Niklas och prata om den tiden då, under tiden när han hade fått den här hjärnskakningen. Och det är där vi är intresserade av att veta vad som hände som gjorde att han kanske någonstans... Så vi kan förstå lite grann vad som gjorde att han ville ta sitt liv. Mm. Eller trodde att han ville ta sitt liv kanske det... Ja.
Men också de här väldigt jobbiga frågorna förstås. Men hur ser man på, hur skulle man se på det idag? Vad säger man till andra? Det finns ett, liksom, något efter också när man har överlevt som är rätt tufft att ta i. Men det ska vi göra, försöka prata om idag.
Niklas Ekdahl är journalist, författare och tidigare politisk redaktör på Dagens Nyheter och Expressen. Han har varit FN-officer i Libanon 2 gånger under 80-talet och i Saudiarabien under Kuwaitkriget 91. Han bor nu med sambo och 3 barn på Södermalm i Stockholm och tidningen L placerade 2005 Niklas Ekdahl på plats nummer 10 över Sveriges sexigaste män, före Zlatan. Han cyklar utan hjälm och kom nyligen ut med den självbiografiska boken När jag dog på Brombergs förlag.
Hej och välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Vad är poängen med självmord?
Ja, det är en otroligt intressant fråga. Väldigt tung fråga som ställer allt det här på sin spets på ett sätt. För det är klart att den som tar sitt liv har ju alltid väldigt starka skäl så att säga inom sig. Alltså någon typ av problem eller lidande eller smärta eller psykisk ohälsa som man liksom betraktar som oöverstigligt så att säga. Man famlar efter en avstängningsknapp. Och utifrån så är det ju, vill jag påstå, nästan omöjligt att förstå det här. Det var lite därför jag har skrivit den här boken om min egen upplevelse, just för att det här, den här otroligt omtumlande erfarenheten av att hamna i det läget så att säga, göra en sån sak som ju då ter sig totalt obegriplig, särskilt om man har familj. Det finns alltid en poäng i den meningen så att säga, att man vill komma undan någonting. Mord är ju ett olyckligt begrepp i sammanhanget, för att det har ju ingenting med mord att göra, va? Suicid kanske ett bättre ord egentligen. Men jag försöker ju då tala för att vi ska göra allt vi kan för att hjälpas åt för oss själva och andra att förhindra det här så att säga. Det finns ju en nollvision i Sverige, tycker jag är bra. Samtidigt ska man ha respekt för liksom det lidande som ligger bakom att människor hamnar i den här situationen. Ungefär så.
Men är det en av de sakerna som gör att självmord är tabu? Till och med så tabu att vi lite har tvekat att ha med i den här poddserien faktiskt. att det, för att kunna förstå så måste man sätta sig in i den andra människans olidliga smärta som är så olidlig att man hellre dör. För det är förstås ingen som kommer på idén att ta sitt liv om alternativet vore bättre.
Nej, precis. Nej, men det är inte konstigt att det har varit tabu och är tabu. Jag menar, det väcker ju enormt obehag så att säga, eftersom vi har ju alla det här valet på ett sätt. Det är den yttersta makt som vi har över vår existens egentligen, om vi ska fortsätta att leva eller inte, va? Och traditionellt är det klart att det har funnits en social kontroll så att säga, att det var inte individen som ägde sitt eget liv, utan det var ju kyrkan, staten, Gud och så vidare. Och då var det ju en oerhörd förolämpning så att säga mot överheten och omgivningen att ta sitt liv. Så där, och då har ju kyrkan och staten i århundraden jobbat på att verkligen upprätthålla det här tabut och förstärka skammen också kring det. Och det finns ju två sidor i detta, för att det är ju ett motiverat tabu i så mått att man ska ju naturligtvis försöka ha trösklar och förhindra folk från den här impulshandlingen som det ofta är. Va? Det är ju ofta tillstånd som är behandlingsbara, övergående och så vidare. Men å andra sidan så vill man ju lyfta den här traditionella skammen och skulden. Dels för att folk ska prata om sina problem i förväg, så att säga, erkänna om man har såna här tankar som man kan söka hjälp. Särskilt män har ju svårt med detta, ser vi ju i statistiken. Och för det andra, för att lyfta den här enorma bördan som det blir på efterlevande naturligtvis. Och det märks nu att det är någonting på gång så att säga, att det blir lättare att prata om det, och det tror jag är viktigt.
Men ändå tänker jag mig att din historia blir faktiskt extra intressant av att du hade ingen psykisk sjukdom sedan tidigare som var uttalad i alla fall, va?
Nej, jag hade ju kört hårt i mediasvängen där i 30 år, så att jag hade ju haft mina perioder av sömnstörningar i vart fall. Så att kanske någon lättare depression hade jag väl haft, men inte allvarligare än så i vart fall.
Men ändå, en person vars liv verkade bra, för att generalisera väldigt mycket här. Jag tycker det är intressant att även en i den situation du var i, som var gynnsam på många sätt, så kan det gå så här. Jag tänker mig att det säger någonting om att det här kan drabba vem som helst, även lyckade personer, om jag får uttrycka mig så då.
Jo, det var ju en del av min tanke också, kanske att det fanns någon slags pedagogisk effekt i det liksom. Just att det är väldigt demokratiskt i så mått, va. Jag vill inte skrämma upp folk, men det är ju precis som du säger, att det här angår ju verkligen alla så att säga. Alla kan hamna i den här situationen. Att då berätta det här, tänkte jag, det kunde ha den dubbla poängen kanske. Både det att det angår alla, men också det här att man kan vara så långt nere på botten som det överhuvudtaget är möjligt, och också faktiskt få hjälp och komma tillbaka. Så att det, där fanns någon slags lite hoppfullt budskap som kanske kan hjälpa någon.
Och jag tycker boken beskriver ju på ett liksom hemskt sätt, kanske man kan säga, hur nere du verkligen var i slutet av den här perioden. Alltså, du ger olika exempel på att du låg bara i sängen med hörlurarna på, klarade knappt av att göra någonting själv längre. Men hur kände du då? Vad tänkte du om dig själv?
Ja, det var ju ett fruktansvärt handikapp. Som, jag menar, från början så jag googlade väl på hjärnskakning, och man läste liksom då på Wikipedia eller sådär att vila ett par veckor, du har de här symptomen och så ska det gå över. Och jag var väl i och för sig ganska otålig. Jag försökte komma igång, jobba och träna, komma ut och röra på mig fast jag blev genomsvett och sådär. Och så fick jag ett antal liksom kollapser kan man säga när jag försökte att komma igång. Och för varje sån här vända så hamnade jag liksom längre och längre ner.
För en sak i boken är ju att, eller i din berättelse, är ju att man famlade verkligen efter och hittade ett sätt att hjälpa dig. Och din sambo var ändå liksom, hade kontakter i sjukvården, och du beskriver att du satt i taxi mellan olika psykologer och terapeuter och läkare. Och det verkar som att inget hjälpte liksom.
Nej, precis. Och jag kan verkligen inte anklaga någon liksom mer än mig själv. Alltså, jag hade ju maximalt stöd liksom av den svenska sjukvården så på den höga nivå som den är, och jag hade ju också socialt ett liksom helt okej stöd och liv och sådär, va. Så att det gjorde ju det hela ännu mer mystiskt på ett sätt då.
Men för att förstå, barnen kliver upp, de går till skolan, du har varit vaken i flera timmar på natten, du har inte kunnat sova och du är ensam hemma. Hur kunde en sån dag se ut för dig rent känslomässigt? Kan du förklara för någon som inte har känt så?
Det var en lång väntan. Liksom. Jag låg passiv, kan man säga, och väntade på att det skulle bli bättre. Och det blev väl ett slags moment 22. Liksom. Man behöver ju fylla på, man behöver ju röra på sig, kunna träffa folk, vara aktiv och jobba, läsa och allt det som var viktigt för mig, så att säga. Jag hade ju varit ganska aktiv då, liksom, med mitt jobb och barnen och allt sånt där. Men varje gång jag försökte aktivera mig, så att säga, så blev jag ju sämre av det också. Och då det blir ju man hamnar ju i en fälla där, så att säga, va? Det är ett pest eller kolera liksom. Så att de här dagarna som du frågar efter, det var ju liksom, jag låg bara och väntade, och ja, nästa kopp pulverkaffe och nästa Alvedon, och sen när kvällen närmar sig så tog jag en massa tabletter för att försöka sova helt enkelt. Och kanske sov en timme eller två och sen upp och ta fler tabletter. Liksom.
Och en dag eller två dagar är ju en sak, men när det börjar bli månader?
Ja, absolut. Nej, och det var ju ett helt år det här i olika vänder. Och på slutet här så fick jag ju förstås de här impulserna, liksom, att det här, jag måste liksom stänga av det här på något sätt. Jag måste somna liksom ordentligt. Va? Men det, i den desperata läge jag var, så fanns inget annat, så att säga.
När du var som mest deprimerad, då tappade du även intresset för dina barn och sambo till sist, eller?
Ja, alltså jag var ju passiv där. Jag var ju inte, så att säga, jag var ju inte otrevlig eller så, va?
Nej.
På det sättet, men det är klart att jag orkade ju inte några aktiviteter. Jag orkade ju knappt äta middag med familjen till exempel. Jag fick ta ett par lugnande tabletter för att klara den interaktionen som det var att äta middag i 10 minuter med 4 personer. Just för att de här intrycken av människor som pratar överhuvudtaget. Så, men det var ju ett generellt handikapp, så att säga. Så det är klart att jag var väldigt sjuk, så att säga. Och det är klart, redan det var ju traumatiskt förstås för en familj, liksom, ja, att man är så sjuk.
För jag gissar då att det också gör, för de anhöriga blir det här en extra svårighet att det blir, för den som är så deprimerad som du var, tänker jag att det ofta kan vara svårt att kommunicera på ett begripligt sätt för andra människor. Man blir liksom, man går inte riktigt att nå längre, och samtidigt då som anhörig kan vara väldigt orolig för att man är så sjuk, att det blir en svår nöt som den här sjukdomen för med sig, liksom.
Absolut, för jag menar för bägge parter, och det är ju smärtsamt det här att inte kunna, att ha livet så nära, så att säga, men inte kunna delta är ju det ökar ju på liksom de här självförebråelsen och det här som kommer med depression, liksom, som typiska inslag, om man säger, va. Jag tycker jag fick en förståelse för hur människor hamnar i ett så desperat läge. Och det tror jag är också viktigt att förmedla då till alla efterlevande och så, eftersom det ofta uppfattas som hänsynslöst, egoistiskt. Det lämnar de här frågorna efter sig. Hur kunde man göra en sån sak, framförallt om man har barn, va? Och jag tycker det är att jämföra med att säga, hur kunde du få cancer när du har barn? Alltså jag tycker det är samma typ av fråga. Att man bör se det på det sättet. Sen förstår jag att man blir arg, så att säga, om man är anhörig eller så. Det är ju självklart. Men man måste också förstå den desperation som är bakgrunden. Men det är klart, varje fall är ju individuellt också. Men psykiska problem och depressioner är väl en stor andel i vart fall, va? Och jag menar, de är ju nästan alltid behandlingsbara. Det är ju ett viktigt budskap, att det finns, så att säga, hjälp att få. Och sen finns det ju en kategori med tillfälliga kriser, alltså separationer, ekonomiska problem, kanske drogproblem, Och de är ju också kanske ännu mer övergående på ett sätt, att det är saker som man kan, så att säga, få ordning på längre fram i livet. Så att i nästan alla de här fallen så är det ju ett slöseri och en impulshandling som det finns anledning att försöka hjälpas åt att stoppa.
Den här dagen när du försökte ta ditt liv, vad minns du om den?
Ja, det är ju väldigt overkligt förstås alltihopa, för det är svårt att försätta sig i det tillståndet som jag var. Va? Men som sagt, det var väl någon slags önskan att somna in, liksom, att få sova. Mm. I princip en avstängningsknapp. Så att jag åkte ner i källaren och tog då en väldig överdos av alla tabletter som jag hade i princip tillgång till. Och efter ett år i psykiatrin så, med sömnstörningar, så hade jag mycket tabletter, kan jag säga. Och sen blev jag liggande där i många timmar, alltså medvetslös. Och det var en tillfällighet att det var två duktiga poliser som tog ett extra varv och hittade mig. Va? Och då hade jag så här 32 graders kroppstemperatur någonting, och andades inte och sådär. Så att det var riktigt illa. Och hamnade på intensiven då på Södersjukhuset. Där jag blev lagd i någon slags kyldräkt eller något sånt där, och respirator och så. Och de informerade då anhöriga om att det såg illa ut, helt enkelt. Så jag låg där i koma i 4 dagar, tror jag, något, innan jag vaknade upp.
Och då var man orolig för att, för det första, att du skulle dö förstås, men också att du skulle ha bestående hjärnskador som hade inte förvånat, så att säga, med den, att du hade, att du var så illa däran däremellan.
Ja, det framgår ju av journalanteckningarna som jag sen fick ut när jag skulle skriva boken. Det var ju oerhört detaljerade och bekymrade journalanteckningar om läget, så att säga. Men sen blir det ju då en rad förvånade kommentarer om att när jag vaknar till och ändå liksom jag tror att det står har klarat det grovneurologiskt bra eller något sånt där, står det dagen efter att jag vaknar upp, för då förklarar de för mig vad som har hänt, och då börjar jag förstår väl det något sån där när de sjukvårdspersonalen förklarar det, men då är jag ju i väldigt dåligt skick. Alltså jag har ju så här lunginflammation efter den här respiratorn. Jag har gått ner kanske 15 kilo. Slangar överallt, urinkateter och den här koman då på toppen av ett år i det tillstånd jag var innan. Plus liksom den här insikten om då i någon mån vad jag har gjort också. Va? Så att det är svårt att hamna i ett sämre läge, tror jag. Och sen ytterligare ett par dagar senare när jag har liksom blivit hämtat mig någorlunda fysiskt, så blir jag transportera till psykiatrisk avdelning på Huddinge sjukhus då, där jag sen tillbringar någon månad eller två.
Och strax före den här olyckan hände för dig då var du inlagd på psykiatriska kliniken Ersta. Förstår jag rätt som att du skrevs ut dagen innan det här hände, eller?
Ja, så var det. Men jag vill inte klaga på deras insatser heller. Men det sammanföll i tiden. För att då var jag så pass desperat. Så vi hade väl prövat allting. Liksom. Jag hade varit hos alla möjliga terapeuter och läkare och psykiatriker. Och fått medicinering och sådär. Och jag blev inlagd en vecka kanske. Där på den psykiatriska kliniken. De försökte på alla sätt och vis, samtal, medicin, få ändra min dygnsrytm, det här med sovandet, ja, adekvat.
Men det jag undrar över, och som jag, de som jobbar på andra sidan, alltså andra sidan i meningen vårdpersonal, de ställs ju ofta inför uppgiften då att försöka förstå vad människor ska göra i framtiden, det vill säga om man i det här fallet tänker ta livet av sig i framtiden eller inte.
Ja.
När du gick därifrån Ersta kliniken, visste du redan vad som skulle hända dagen efter då?
Nej, det var bara, alltså det var nog lite grann på mitt eget initiativ som jag åkte hem, så att säga. För att jag märkte att jag blev inte bättre i den miljön heller, va?
Nej.
De kunde inte hjälpa mig, helt enkelt. Jag var liksom bortom hjälp i den situationen. Så att det var inte, jag hade inte någon sån aktiv plan. Nej.
Så det var inte så att du hemlighöll det för dem eller så? Eller?
Nej, utan det var väl snarare att när jag kom hem och sen ytterligare en dålig natt, och då hade jag liksom tömt ut ytterligare ett alternativ, så att säga, egentligen. Så var det snarare. Och var då i så pass dåligt skick att det här, att att det här hände då. Och det är ju oerhört svårt för psykiatrin och för sjukvården att balansera och hantera det här givetvis, va. Därför att det är inte liksom hård för tvångsvård heller som är lösningen, så att säga, att låsa in alla som kan, där det finns minsta risk liksom, utan det är ju tillgänglighet och en liksom mänsklig psykiatri, tycker jag, som är lösningen. Och då klart, då kommer ju såna här saker att hända.
Vad har ni för verktyg? För det är oftast psykiatrin som får ta smällen när någonting händer bland nära. Man läser artiklar i tidningar om syskon och anhöriga som belastar psykiatrin. Men samtidigt så, när man lyssnar på dig, vad har man att gå på?
Nej, men så det är klart att anhöriga och personen själv tar den största smällen. Men det skiljer sig ändå mot andra vårdgrenar. Det är inte så mycket som om någon dör i cancer att man frågar sig om cancerläkaren har gjort något fel, så att säga. Men i vården så har man... Vi har föreställningen om att psykiatrin och sjukvården ska kunna förutsäga och förhindra självmord. Och det är vi urdåliga på. Det finns inga jättebra sätt att förutsäga det. Det finns vissa riskfaktorer. De flesta av dem bygger också på att personer rapporterar det. Det vill säga... Om man säger så här, jag tänker inte ta livet av mig, så tror vi i allmänhet på det. Och jag tänker mig att när du gick från Ersta så hade man säkert ett samtal där det står i anteckningen vad du har svarat på de frågorna.
Ja.
Och det här är dubbelt. Det är självklart att vi ska göra så, inte göra fel, inte slarva och så vidare. Men jag tror det är något som skrämmer bort mycket personal från psykiatrin, det här att man är rädd att vara sist och träffa en person som tar livet av sig och har missat det, samtidigt som man inte har några jätteeffektiva sätt att vara säker på vem som kommer göra det i framtiden eller inte.
Precis, ja, det tror jag absolut. Och det är ju, det bara ökar ju ens beundran för er som jobbar med det. Alltså just hur svårt det är, va? Och hur viktigt det är. Och att man måste skapa en förståelse för det där. Men sen har jag förstått, tror jag, att generellt i sjukvården, att det är ju också en fråga som väcker ett visst obehag, så att säga, även hos sjukvårdspersonal och inte bara inom psykiatrin, att ställa den här frågan liksom, har du funderat på att ta ditt liv? Jag tror att det finns också undersökningar som visar det, att man även inom vården, så att säga, drar sig lite för att ta upp den frågan, va?
Trafiksäkerhetsforskningen får 150 miljoner i statligt bidrag och myndigheten som förebygger självmord eller suicid får ungefär runt 3 miljoner. Varför är det så?
Ja, det är ju intressant att jämföra med den här nollvisionen i trafiken som infördes 1997, tror jag. Och den var ju lite kontroversiell då, va? Jag tror även jag själv som ledarskribent raljerade lite kring det där. Utopiskt liksom, är det verkligen rätt sätt att använda resurserna och sådär, va? Men jag måste säga, jag har ändrat mig på den punkten, där man så småningom då med ganska okontroversiella medel kan rädda hundratals liv om året. Och sen 2008 då så infördes ju en av riksdagen, de formulerar en nollvision om självmord också. Den har ju inte följts upp särskilt mycket politiskt, alltså man har ju inte satsat så hårt på det. Men självmordstalen har ju kontinuerligt ändå gått ner, så att säga. Den långa trenden är ju sjunkande. Om man går 20, 30, 40 år tillbaka i tiden så var det ju, tror jag, 2-3 tusen om året i Sverige, och nu är det 1 500. Det är fortfarande 5 gånger så många som de som dör i trafiken då, va, idag. Men det finns ja, flera paralleller, alltså också det här haverikommissionstänkandet. Alltså inom trafiksäkerheten då, så har man ju jobbat stenhårt med att analysera varje olycka, ungefär som i flyget. Att händer det en incident så kartlägger man exakt vad som hände och bakåt i tiden, så att säga, vad är det som har gått fel? Hur kan vi bygga bort och förebygga det här? Och det tror jag, där skulle man kunna satsa betydligt mer just för att förebygga suicid. Om man hade en sån nationell uppföljning kring varje fall. För det alltså Folkhälsomyndigheten har väl ett sånt uppdrag som lite åt det hållet, men det är inte på den nivån som det har varit och de resurserna som till exempel Trafikverket har haft för detta. Va?
De allra flesta personer är personer som suiciderar utan haft kontakt med sjukvården, så de inbegrips ju inte i sjukvårdens uppföljningssystem.
Nej, precis. Jag tror hälften eller något sånt där har inte haft någon kontakt med psykiatrin av de här 1 500. Mm. Men det handlar ju inte bara enbart om psykiatrin, utan det är också då till exempel tillgängliga metoder, alltså infrastruktur att bygga bort sådana här ställen man kan hoppa ifrån, och tåg och tunnelbana och skjutvapen inte minst. Va? I Sverige är ju, har ju extremt mycket skjutvapen som används ofta i de här sammanhangen, och läkemedelsförpackningar och annat. Alltså det är ofta så att tillfället ger den här impulshandlingen. Det ser man ju väldigt tydligt, att det går att bygga bort. Alltså när man byggde höga räcken på Västerbron 2012, tror jag, så nu tror jag att det var någon nu, ganska nyligen, som hoppade därifrån, men under 3-4 år från att ha varit liksom en av Stockholms stora såna här självmordsmagneter, så var det ingen som hoppade därifrån när man fick ett säkerhetsräcke. Likadant på Golden Gate i San Francisco, som har varit nästan världens sån här magnet, där tusentals har hoppat. När man äntligen satt upp då under stort motstånd och många protester, för att man tyckte att det störde utsikten och sånt där, va? Men man äntligen fick upp någon säkerhetsräcke där, så fick man ner de här talen också ganska mycket. Så att det
finns mycket att göra om man forskar många lite i det, och säkert och lägger ner resurser.
En hel del av de sakerna du säger är ju bevisat effektiva saker, till exempel gör det svårare att hoppa framför tunnelbanan. Det tror jag är väl etablerat att det är rädda liv. Jag har ändå lite svårt för nollvisionen, måste jag säga. Och det säger jag med en viss försiktighet här, för jag tänker mig att det kan låta som att man är för självmord. För jag tänker mig att det finns ju några saker som inte påminner om trafiksituationen. Det ena är ju att, som jag ser det, är det förmätet för mig att säga att självmord alltid i alla fall skulle vara fel. Det är helt klart fel i fall där det är behandlingsbart. Det skulle gå över. Vi vet att det skulle gå bra. Men jag kan ju inte sätta in mig in i alla människors situation. Och den som har haft en långvarig, fruktansvärd, outhärdlig smärta, om den personen väljer att ta sitt liv, är det svårt för mig att säga alltid att det är fel val, så att säga. Så på så sätt tänker man att en nollvision strider lite mot idén att faktiskt självmord i vissa situationer kan vara en rimlig sak, även om den är smärtsam för anhöriga. Men det som jag är mest i vissa situationer bekymrad över är den här beröringsskräcken att göra fel utlöser. I sjukvården nu tänker jag mig att vi är väldigt rädda för att göra fel. Det finns en kultur av att gör du en felbedömning och någon tar sitt liv sen, då är det ditt fel, va? Och om man säger att en nollvision innebär på något sätt att självmord är oacceptabelt och inte borde förekomma, och det är jag rädd för att det leder till en massa negativa sjukvårdsåtgärder. Alltså, jag är jour på Huddinge. Det kommer in en person. Jag tänker, bäst att lägga in den här personen. För klockan 8 går jag härifrån. Lever han då, så är det inte mitt fel. Fast det kanske inte är bra för den personen att ligga på sjukhus. På sätt och vis omfamnar jag en nollvision. Men man måste ha också en acceptans för att självmord kommer förekomma. Och att det är en konsekvens av psykiskt lidande. Som är på något sätt... Det är svårt att säga att det någonsin kommer försvinna helt. Däremot är det förstås bra att sätta upp räcken och sånt.
Ja, nej, men jag förstår precis vad du menar och instämmer väl delvis. Men det som du beskriver är ju på sätt och vis ett pragmatiskt dilemma egentligen då. Alltså, det är klart att man inte ska ha några utopiska mål, så att säga, där man ska uppnå en viss siffra eller uppnå noll med vilka metoder som helst. Utan det är ju snarare en riktning liksom, för arbetet. Och i den mån det uppstår den sortens dilemman då, till exempel det här att undvika att göra fel. Jag menar, det gäller ju hela arbetslivet lite grann det här att man... Det är ofta säkrare att inte göra någon, att vara passiv till exempel, än att ta ett initiativ. För att om du tar något initiativ så kan du alltid få kritik, så att säga. Va? Och här ställs det ju verkligen på sin spets. Men det är med, jag tror väl ändå att det där är ändå hanterbart, så att säga. Då får man ju ha en öppen diskussion om de system och de ansvarsförhållanden inom vilka man verkar, till exempel då hur radikal man ska vara med inläggningar eller tvångsvård i de här situationerna, och och reda ut det ansvaret. Sen finns det ju en existentiell sida av det på ett sätt. Alltså det här att man ytterst ändå har en slags kontroll och rätt liksom till sin egen död i någon mening, va? Med de här små reservationerna, så att säga, att det inte får bli en utopi med vilka medel som helst, så tycker jag ändå att det är en rätt så värdig inriktning. Så ska man inte tro att vi kan komma ner till noll, men det lär vi inte göra i trafiken heller om vi inte liksom förbjuder bilar, så att säga.
Nej. Men man måste ändå säga att trafiksatsningen har ju varit helt häpnadsväckande effektiv. Vi har ju liksom, det är bara en tredjedel så många dödsfall i trafiken som för 20 år sedan, och det har liksom blivit internationell, gett Sverige internationellt renommé hur effektivt man arbetat med det här.
Men där får man ju lägga till att den tendensen hade väl säkert kanske varit ungefär likartad även om man inte hade myntat det här begreppet nollvision. Ja. För att det har varit en lång trend. Men på 60-talet så kanske det var 2000-3000 som dog per år i trafiken innan du hade bilbälten och sånt där, va? Så att det är ju i viss mån en slags politiska buzzwords eller något. Mm. Man har en vision. Och den här trafikvisionen, den var ju ytterst omdiskuterad och rent av lite förlöjligad då när den kom på 90-talet. Men just för att trenden har fortsatt så positivt, så är det ju, anses det väl rätt okontroversiellt idag. Så jag menar, egentligen kanske man inte ska stirra sig blind på de här begreppen, utan det är väl mer att ha en riktning, så att säga, där man är överens om.
Och egentligen är väl min det jag också menar är att det finns en, det är olyckligt när man i media ibland riktar sig in väldigt mycket på att hitta en skyldig till självmord. Och det jag tänker mig skapa just en väldigt negativ spiral i vården, att man, att det är mer Janne Josefsson man bryr sig om än patientens bästa, så att säga.
Absolut, och men det tror jag är ett generellt problem i sjukvården förstås. Alltså det här med, eller problemen, alltså våra höga förväntningar. Och att det ju i princip finns en nolltolerans för, så att säga, misstag. Vi har ju också i vår kultur mer eller mindre avskaffat döden, så att säga. Alltså alla som dör före 80, så är det ju ofta då att man någon slags en oväntad tragedi eller ett misstag eller någon brist i sjukvården, så att säga, va? Där man då ofta kritiserar sjukvården och så. Det finns kanske tillfällen när det är motiverat, men det finns ju, det skapar naturligtvis en enorm rädsla för att göra fel då. Och kanske också för att ta initiativ och sådär, och se till att man har händerna fria och så. Och det tycker jag, ja, det behövs en större ödmjukhet också från oss vårdtagare i den meningen, så att säga, och förstå att det är väldigt svåra uppdrag många gånger. Just för att inte sjukvårdspersonalen ska, att det bara ska vara en nedsida i jobbet, så att säga. Bara, antingen så gör man ingenting eller också så gör man fel och får kritik då, och Janne Josefsson på sig.
Niklas, om man lyssna nu på det här och kanske känner igen sig i din berättelse eller har en anhörig, vad har du att rekommendera dem? Ska man prata med någon? Vem kan man prata med?
Ja, alltså det första är ju förstås att prata med vänner och familj och berätta om hur man mår, så att säga. Och framförallt män har ju liten hög tröskel för det här, för att vi biter ju ofta ihop liksom. Man vill inte erkänna att man har hamnat i något svaghetstillstånd på något sätt, va? Och det ser man ju i statistiken att 2/3 av de som tar livet av sig i Sverige är ju män då, så att vi har ju uppenbarligen ett lite större problem där. Sen finns det ju, det finns många sådana här hjälplinjer man kan ringa till. Alltså jourhavande präst, Mind har en sån här självmordslinje som har funnits i ett år.
De har en webb och chatt också på mind.se.
Precis, och där ser man hur stort behovet är, va? De har fått över 20 000 samtal som de har tagit emot bara första året och räddat massor med folk. Och sen givetvis sjukvården då, om man har en depression till exempel, att kontakta psykiatrin och söka hjälp där det finns bra behandlingar.
Och då kan man gå in på 1177.se till exempel, eller ringa 1177, så kan man, får man hjälp i hela Sverige via vårdguiden och hitta fram.
Precis, och just det där att, ja, att det är liksom allmänmänskliga problem som vem som helst kan drabbas av, så man behöver inte se det som någon slags tecken på svaghet eller så, utan Det är ju kanske vårt största folkhälsoproblem med psykisk ohälsa, och kan man prata om det och så tror jag det är lättare att ta sig igenom en sån här episod också då, och framförallt kanske förhindra då att man hamnar i ett läge där man gör den här impulshandlingen och skadar sig själv då.
Tack Niklas Ekdahl för att du kom och berättade, och grattis till resten av ditt liv, om man kanske får man säga så.
Ja, men tack för intresset. Alltså, det var jätteintressant att prata med er och viktigt tror jag att ta upp de här frågorna.
Tack.
Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes, och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och hör av dig.
Ja, eller e-maila till info@vadarpoangen.se utan prickar. Ja.
Bra.
Tack.
Tack.